الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله att vi återigen har fått möjligheten att samlas för att studera Allah Azza wa Jalls religion. Och vi kommer fortsätta idag att tala om äktenskap, och vi talade förra lektionen om vikten av äktenskap, belöningen i äktenskap och visheter bakom äktenskap. Vad man ska ha för avsikt då man gifter sig. Och idag tänkte vi gå vidare till hur man väljer en livspartner. Vad är det man ska tänka på? Vad är det för slags egenskaper man ska leta efter? Det är inshallah ta'ala dagens ämne. Och sedan kommer vi inshallah ta'ala kommande lektioner börja gå in på mer fiqh, yani det vill säga bestämmelser. Vad är det som krävs för att gifta sig? Villkoren och så vidare. Det här är mer vad man ska tänka på innan man väl sätter sig för att gifta sig. Vad är det man ska tänka på då man söker en livspartner? Och att leta efter en livspartner, den kvinnan som du vill gifta dig med, eller den man som kvinnan vill gifta sig med, det är ingen liten uppgift. Det är ingenting man ska ta lätt på. Det är någonting man ska ta på största allvar. Nu talar vi om att du ska välja en person som du ska leva med livet ut. Det är det som är tanken. Den här personen ska vara din vän, ska vara din kollega, ska vara den du älskar, ska vara den du finner tröst hos, den som stöttar dig i att komma närmare till Allah. Och alla dessa saker, livet ut. Och då gäller det att man hittar rätt person. För det är inte kul att välja fel person. Och vi kommer nämna lite exempel på det. Där tyvärr vissa har stressat när de har valt en partner. Och de har valt fel person med fel egenskaper. Och deras äktenskap, istället för att bli en fröjd, en njutning, en av de största gåvor i livet, så blev det en av de största plågor i livet. Istället för att hitta någon som tog dem närmare till Allah, så fann de någon som tog dem längre bort från Allah. Så det gäller att man är väldigt, väldigt försiktig när man gifter sig. Att man inte stressar, att man inte har bråttom. Och det första man ska tänka på när man söker en livspartner är att man söker personen som har de religiösa egenskaperna. Yani, det vill säga att man kollar först på det religiösa perspektivet. Varför gifter jag mig? Som vi talade om förra veckan. Vad är syftet med äktenskap? Det är någon som skyddar mig från haram. Det är någon som stärker min iman. Någon som stöttar mig. Någon som står bakom mig i vått och i torrt. Och då gäller det att man har rätt avsikt när man gifter sig. Att man grundar sitt val på islam. Och när det kommer till val av livspartner, så kan man förkorta det väldigt enkelt. Hela dagens föreläsning kan man förkorta till profetens ord alayhi salam: fadfar bidhati din wal khuluq. Yani, välj hon med bra religion och karaktär. Det är al-khulasa, al-lub. Det är liksom det man ska kolla efter i stora drag. Och sen finns det vissa saker som då faller in under detta. Så de lärda säger, kolla efter bra religion, bra karaktär, och sen även vad du attraheras av. Vad är det du söker hos en människa? För folk är olika, folk är annorlunda. Folk dras åt olika saker. Vi kommer nämna lite exempel på detta inshallah ta'ala. Al-Asl, grunden då när man söker en partner, är den hadithen som vi nämnde. Hadithen där profeten alayhi salatu wassalam sa att en man gifte sig med en kvinna på grund av fyra saker. Och han sa på grund av hennes pengar, på grund av hennes släktskap, hennes skönhet och hennes religion. Så välj hennes religion, taribat yadak, så kommer du att få framgång. Och en annan hadith, välj hennes religion eller välj hon med religion och karaktär. Det är ett viktigt tillägg här. Välj hon med religion och karaktär. Okej? Okay? Och samma sak, det här var al-khitab, detta tilltal var till männen, eller hur? Att män gifte sig med kvinnor på grund av dessa fyra saker. Så välj hon med religion och karaktär. Exakt samma tilltal finner vi till kvinnorna. I hadithen där profeten a.s. sa att om det kommer en man vars religion, din och khuluq och karaktär ni är nöjda med, ni tycker om, så acceptera eller gift bort era dotter till honom. Annars kommer det att bli mycket ondska och fasad på jorden. Så han sa samma sak när det kommer till mannen. Vad är det kvinnan ska söka efter för egenskaper? Din wahul. Så här har vi det som både män och kvinnor ska söka efter då man vill gifta sig. Din, vad omfattar det för någonting? Det omfattar, yani, islamspelare. För det första, har personen tawhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, har förståelse av detta. För det andra, iqamatus salah, ber personen sina fem böner. Och det här är det viktigaste. Yani, gifta sig med en person som inte ber sina fem böner. Alltså, redan där blir det fel. Sen, betalar personen zakat, fasta personen ramadan, har personen avsikt att göra hajj och så vidare. Yani, islams grunder. Akhlaq, ett väldigt allomfattande ord som omfattar så mycket gott. Yani, har den här personen den islamiska karaktären. Okej? Och här vill jag belysa en jätteviktig sak som Ibn Uthaymin rahimahullah talar om. Han säger här att profeten alaihi salatu wassalam sa fadfar bidatid din. Välj hon med bra religion. Eller bra religion och karaktär. Okej? Han sa här, hon som har bra religion och karaktär. Och samma sak, hadithen om mannen, om han kommer till er och han har bra din och khuluq, acceptera då honom. Och han talade inte här om vad personen kan ha för goda egenskaper i framtiden. För många vad de gör, de gifter sig med en person som har brister i din och khuluq, i religion och karaktär, och säger, jag ska ändra på dem. Jag ska göra dem bättre. Jag ska göra da'wa på henne eller på honom, och inshallah de blir bättre. Det vill säga, de har inte din och khuluq för tillfället. Och du börjar spekulera i framtiden, vad personen kan bli. Och Allah har inte ålagt oss att spekulera i framtiden. Allah har ålagt oss att kolla på al-hal, på nutiden. Vad är personens befintliga tillstånd nu, för stunden? Hänger ni med? Det är jätteviktigt. Vi har sett jättemånga falla in i det här. Att de, yani, tänker på vad personen kan bli, vad den har för förutsättningar. Man är väldigt optimistisk för att man är väldigt mån om att gifta sig med just den här personen. Och då är man beredd att ge en kompromissa och säga, men inshallah, personen får bättre din, personen får bättre khuluq. Det går att fixa. Det var inte det rådet som profeten gav oss, alaihi salatu wassalam. Utan han sa att personen ska ha bra religion och karaktär. En till viktig sak när det kommer till denna hadith. Denna hadith betyder inte heller att personen ska vara perfekt i sin din och khuluq. För om vi säger det, då kan vi lika bra säga, gifta inte. För det finns ingen som är perfekt på dunya. Alla har brister. Kull ibn Adam, khatta. Profeten a.s.w. sa varje människa felar, har brister. Till korta kommande. Så hadithen betyder inte att han ska ha perfekt din och perfekt khuluq. För då khalas, som vi sa, glöm att gifta dig. Då kan du vänta till paradiset. Där hittar du någon som har dessa egenskaper. Amma för dunya, eller? I det här livet, det finns inte. Så du kommer aldrig hitta den som är perfekt. 100%. Vem du än hittar, hur bra personen än är, så kommer han eller hon att ha brister. Hänger ni med? Och det gäller att det finns plus och minus hos alla människor. Det är bara att acceptera. Och inshallah, man strävar efter det bättre. Men som sagt var, din måste finnas där. Personen måste vara religiös. Personen måste vara religiös, ha islams grunder, inte vara en grov syndare. Personen måste ha bra akhlaq, bra karaktär. Den islamiska karaktären, och inte ha dålig karaktär. För dålig karaktär kommer att förstöra ett äktenskap. En annan viktig sak som vi också lär oss av hadithen, det är att profeten a.s.w. här berättade varför folk väljer att gifta sig med en kvinna. Och han sa här, på grund av pengar, status, eller skönhet, eller religion. Okej? Och han sa, välj hon med religion. Han sa inte att det är förbjudet att välja en kvinna på grund av de andra tre egenskaperna. Det tillåter. Att gifta sig med en kvinna för att hon är rik. Att gifta sig med en kvinna för att hon kommer från bästa familjen. Att gifta sig med en kvinna för att hon är vackraste kvinnan. Och så vidare. Men det är inte kanske huvudingrediensen till ett lyckat äktenskap. Och därför så sa han, välj hon med din så kommer du få framgång. Hänger ni med? Så här kan det också finnas kombinationer som hon hade sagt. Att hon kan vara religiös och vacker. Hon kan vara religiös och få en bra familj. Hon kan vara religiös och hon kan vara rik. Eller hur? Och så vidare. Det finns olika kombinationer. Eller Hon kan vara rik och dålig i sin religion. Hon kan vara vackraste kvinnan och dålig i sin religion. Hon kan komma från bästa familjen och vara sämst i sin religion. Eller hur? Den kombinationen, den ska ni inte acceptera. Och samma sak när det kommer till mannen. Det första vi kollar på, det är inte om mannen är rik, hans familj eller om han är vacker. Utan det viktigaste och första man kollar på är hans religion och hans akhlaq. Hänger ni med? Men det är inte fel, som vi sa då, att samtidigt vill jag ha en kvinna som är religiös och vacker. En man som är religiös och vacker. Det är inget fel med det. För det som vi kommer att tala om är också någonting som man dras till. Det ligger i människans, yani natur. Och det som då räknas i slutändan är ju om personen är religiös eller inte. Det är det som gör en människa bättre inför Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah säger att den mest nobla, den mest ärade inför Allah är den som är mest gudfruktig. Det är den bästa människan. Det är inte den vackraste människan, det är inte den rikaste människan, det är inte den starkaste människan, det är inte den noblaste människan i släkt. Utan det är den som är den mest gudfruktiga, den som har mest taqwa. Det här är den bästa människan. Om du ska värdera människor. Den bästa människan är den mest gudfruktiga. Och profeten alaihissalam sa också att Allah kollar inte på era utseenden. Han kollar inte på era pengar. Utan han kollar på era gärningar och era hjärtan. Det är det som räknas i slutändan. En viktig punkt här. Välj mannen med din ukhuluq och välj kvinnan med din ukhuluq. Vem avgör vem som har din ukhuluq? Jag har varit med om många personer som kommer och vill gifta sig. Och säger, kan du hjälpa mig hitta en fru och så vidare. Och man säger, men jag känner inte dig. Jag vet inte vem du är. Så det blir svårt för mig att hjälpa dig. Jag kan inte lägga ett gott ord för dig. Jag kan inte rekommendera dig. Första gången jag pratar med dig. Och då säger han, men jag har bra din ukhuluq. Flera gånger har jag varit med om detta. Jag är en religiös person. Jag är saleh. Jag har bra akhlaq. Okej, men var det du som skulle säga det? Eller var det någon annan som skulle säga att du är religiös och har bra akhlaq? Hänger ni med? Så att det är inte vad han säger eller vad hon säger som räknas här. Utan det är vad andra säger om personen. Och vad personen själv har visat. Så det räcker inte bara med att personen säger, jag är, mashallah, taqwa, jag har taqwa, jag har iman och allting. Nej, utan det måste också bevisas. Det måste finnas shuhud. Det måste finnas någon som kan stötta detta. Som inshallah också kommer att tala om senare. Och när det kommer till att välja den religiösa partnern så var det också någonting vi indikerade på i förra lektionen. Där vi talade om haditherna där profeten alaihi salatu wassalam sa att dunya är njutning. Kommer ni ihåg det? Att dunya mata. Och den bästa njutningen i detta liv, den största gåvan, är al-mar'atu saliha. Den rättfärdiga kvinnan. Och i andra hadithen, tre saker är från lycka i detta liv. Och han nämnde al-mar'atu saliha. Och när han talade om de största gåvorna så sa han, en kvinna som hjälper dig i din iman. Så här finner vi att det här är de egenskaper man ska leta efter. Al-mar'atu saliha. Och kvinnan ska leta efter rajulu salih, den rättfärdiga mannen. Och en till sak när det kommer till den här hadithen om pengar och skönhet och makt och så vidare. Så finner vi att du kan gifta dig med en kvinna som är rik, men hon kan förlora sina pengar dagen efter. Eller hur? Och hon kommer definitivt inte hjälpa dig med sina pengar på domedagen. Glöm det. Du kan gifta dig med en kvinna som är vacker, men hon kan förlora sin skönhet. Och hon kommer förlora sin skönhet, garanterat. Ingen är vacker tills de blir 100 år, utan som en blomma. Allting kommer vissna. Så är det. Skönhet försvinner, eller hur? Hon kan komma från den bästa familjen, men vad kommer det hjälpa dig i slutändan? Men din, att hon är religiös, är det som kommer att bestå. Eller hur? Det är det som kommer att räknas i slutändan. Och det kommer att hjälpa dig på domedagen. Och de lärda säger också här att den religiösa kvinnan och den religiösa mannen kommer att gynna dig och din din och kommer också att gynna dina barn i framtiden. Du växer upp. Vem är det då som ska uppfostra dina barn? Det är du tillsammans med din fru, eller hur? Kvinna tillsammans med mannen. Så det gäller här att ha en religiös partner. Vad händer om du uppfostrar barnen bra och den andra partnern uppfostrar barnen negativt? Det blir Barnen dras mellan ont och gott. Allah har alen vart de hamnar någonstans. Så barnen behöver verkligen den här tryggheten att ha två stabila föräldrar som drar dem åt rätt håll. En annan viktig aspekt när det kommer till att välja en partner är också det här med utseende. Vi sa det är inte det primära, det är inte det viktigaste, men det är samtidigt viktigt. Då en man kom till profeten alaihissalam och berättade att han hade gift sig med en kvinna från Al-Ansar i Medina, så sa profeten alaihissalam, har du sett henne? Han sa, nej, jag har inte sett henne. Och då så sa han, gå och kolla på henne, för sannoliken så har kvinnorna från Ansar någonting med sina ögon. Yani, det är någonting med deras ögon. Och det sägs att de var yani, mindre. Okay? Att det var så folket såg ut där. Den här släkten som då var från Medina hade speciella ögon. Och det är en smaksak. Någon kanske gillar större ögon, någon kanske gillar mindre ögon och så vidare. Så vad indikerar denna hadith på? Att utseende spelar roll. Eller hur? Yani, innan du gifter dig måste du se kvinnan. Du måste behagas av att se henne. Och han sa också till Jaber i hadithen att om någon av er gifter sig med en kvinna så ska han kolla på vad som inbjuder honom till att gifta sig med henne. Yani, kan han kolla på vad som inbjuder honom att gifta sig med henne så ska han göra det. Yani, han ska se henne. Hon ska se honom. Och vi nämnde också i förra veckan att den bästa kvinnan är hon som du finner behag i att se. Och vi sa att det här kan tolkas på två sätt. Att hon är vacker och att man också nöjs och man mår bra av att se henne, lyda Allah och dyrka Allah. Eller hur? Men återigen, utseende spelar också roll. Och därför nämns det ju att en kvinna kom till profeten alaihissalam och ville ha khul. Hon ville upphäva äktenskapet. Hon sa, han har ingen dålig din, han har ingen dålig akhlaq. Men det var utseendet. Hon kunde inte leva med hans utseende. Hänger ni med? Så hellre att man kollar detta innan man gifter sig. Och vissa tyvärr, de stressar. Jag vill bara gifta mig. Och sen, va? Men jag finner inte behag i det, hur du ser ut. Det är enkelt att gifta sig, men det är inte kul att skilja sig. Förstår ni? Det skadar kanske både mannen och kvinnan. Så var eftertänksamma. Och samma sak där. När man säger att utseende spelar roll, det betyder inte att personen ska vara den vackraste på jorden. Perfekta kroppen och perfekt utseende. Samma sak där, om du sätter de kraven kanske du aldrig kommer gifta dig. Men att man finner behag i personen. Men personen ser bra ut, mashallah. Khalas. En annan egenskap som män ska kolla efter hos kvinnor, det är att det är att föredra om hon är oskuld. Och profeten alaihissalam sa till Jaber, då han berättade att han hade gift sig, så sa han, gifter du dig med en thayyiba, det vill säga en tidigare gift kvinna, eller en oskuld? Och då så sa han, en tidigare gift kvinna. Och då så sa profeten alaihissalam, varför gifter du dig inte med en oskuld? Så att du kunde ha kul med henne och hon kan ha kul med dig. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Yani att ni, yani, ha kul med varandra. Och då så berättade han orsaken. Det var att hans far hade dött och lämnat 7 systrar till honom som han inte kunde ta hand om. De var små och han behövde en erfaren kvinna som kunde hjälpa honom att ta hand om dessa döttrar. Och då så gjorde profeten alaihissalam dua för honom. Genom att Allah välsignade i ditt äktenskap. Yani han godkände, det här är helt okej. Okay. Så att föredra, och lyssna här, att föredra är att hon är oskuld. Men det är inget klander, det är inget fel i att gifta sig med en kvinna som har varit gift tidigare. Det är ingenting fel i det, och speciellt om man har en orsak. Okay? För att vissa brukar ibland bli säga så här, men om ni säger så här, vad händer med alla kvinnor som har varit gifta? Nej, vi har inte sagt att man inte får gifta sig med dem, utan du får. Det här är bara att föredra. Hänger ni med? Och därför, en gång så sa Aisha radiallahu anha till profeten alaihissalatu wassalam, han sa, vad säger du om en person som är på resande fot? Och han har många träd att välja på att sätta sig under för att skugga sig. Och det finns träd där folk har suttit flera gånger. Och det finns ett träd där ingen har suttit. Vilket träd skulle du välja? Så han sa, trädet där ingen har suttit. Och sen hon syftade på sig själv. Att hon var den enda kvinnan som han gifte sig med som var oskuld. Hängde med? I alla fall. Så att det är bara någonting man kan, om det finns den möjligheten. Och de lärde sig också här en hikma. Det är att hon som är oskuld aldrig varit med en annan man. och därför inte är, vad kan man säga, fäst vid någon annan man. Det kan hända att en kvinna som är frånskild eller förlorat sitt man eller liknande har hennes man i hjärtat och i tankarna. Tänker på den tidigare mannen. Men det här finns inte om hon varit eller om hon är oskuld. Andra egenskaper som också har nämnts att man ska söka är då profeten alaihi sallam sa khairu nisaikum, era bästa kvinnor. Det är al-wadud al-walud. Al-watiya al-muwasiya. Om de fruktar Allah. Och era värsta kvinnor är al-mutabarrijat al-mutakhayyilat och hunna al-munafiqat. Vi ska inshallah förklara dessa meningar. De bästa kvinnorna är al-walud. Al-wadud, den kärleksfulla kvinnan. Al-wad betyder kärlek på arabiska. En kvinna som är kärleksfull till mannen och till sina barn. Det är en väldigt fin egenskap. Att hon inte är hård och sträng och kall och så vidare. Utan hon är mashallah kärleksfull mot sin man och sina barn. El-walud, hon som föder barn. Och vi nämnde detta också i förra lektionen. Tazawwaju el-wadud el-walud. Gifter med kvinnan som är kärleksfull och föder. För vi ska vara den största umman på domedagen. Tayyib. Om någon då frågar, du sa hon ska vara oskuld och du säger att hon ska vara fruktbar, hon ska lätt föda barn. Hur går det här ihop? Hur ska man i hela världen veta detta? Om hon är oskuld, att hon är lätt för att föda barn. Då säger här de lärda att man kollar på hennes släkt. Hennes moder, fick hon många barn, hennes faster, moster och så vidare. Ligger i släkten att de har lätt att få barn. Då är det oftast någonting som sitter i, yani, även denna person. Så att på så sätt kan man kolla. Men även här, samma sak. Om en kvinna inte kan få barn så får man också gifta sig med henne. Det är ingenting som skulle vara förbjudet eller negativt eller dåligt. Det är självklart tillåtet. Utan det här är en rekommendation. Och så nämnde han i hadithen al-muatiyah. Och då säger här de lärda, det är hon som inte är fadd eller ghalid eller mutakabbira. Det är hon som är ödmjuk. Hon är inte sträng, hon är inte hård. Än hon är mjuk av sig. Hon är tillmötesgående, hon är trevlig, hon är snäll. Hon är inte hård, hon är inte järn. Hon är inte kaxig, hon är inte högmodig. Utan hon är, mashallah, en mjuk kvinna. Och så nämnde han al-muwasiya. Al-Muasiya, det är hon som står vid mannens sida och stöttar honom. Det är hon som står vid mannens sida och stöttar honom. Det är också en väldigt vacker egenskap. Och som vi nämnde i början så ska det här vara ett syfte med äktenskap. Att man stöttar varandra. Och ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vi ska vara tillsammans i detta. Stötta varandra och hjälpa varandra på vägen till Allah, på vägen till paradiset. Och då behöver man någon som står vid den sida. Det finns det här vackra ordspråket som det ligger mycket häkma i. Att bakom varje framgångsrik man finns vad? En stark kvinna eller en framgångsrik kvinna. Vem var det som hjälpte honom att nå den positionen han nådde? Det var inte en kvinna som drog honom tillbaka som var en börda, utan det var en kvinna som stöttade honom. Så att det här är en väldigt vacker egenskap. Att man stöttar varandra och hjälper varandra i livet. Men så sa profeten alaihissalam, om de fruktar Allah, om de lyder Allah, så är det här den bästa kvinnan. Hon som har dessa egenskaper. Om hon inte lyder Allah, spelar ingen roll om hon får barn, om hon är kärleksfull, om hon stöttar dig i dåliga saker eller vad det kan vara. Utan ett taqwa är det viktigaste. Återigen så går man tillbaka till hennes religion. Och sen så sa han att de värsta kvinnor är de som är högmodiga, mutabarrijat, som går bara ut för att visa sig. Yani hon tänker bara på sin skönhet, gör sig vacker och går högmodigt ut för att visa upp sig och vinna folks uppmärksamhet. Hon glömmer sin man. Och det viktigaste för henne är det yttre utseendet och vad andra ska tänka om henne. Högmodig och vill vara över andra människor. Det här är ingen god egenskap som man ska leta efter hos en kvinna. En annan viktig egenskap när man gifter sig är att personen är enkel. Personen är enkel. Personen är inte en komplicerad människa. Ni vet, folk Som profeten Muhammed alaihissalam sa, vi Allah skapade oss från olika jord. När han skapade Adam så sa han till änglarna, samla jord. Mörk jord, röd jord, brun jord, vit jord. Och från den kom människan. Och därför är vi av olika färger. Men inte bara olika färger, vi är även olika i vår natur. Vissa är svåra, vissa är mjuka, vissa är stängda, vissa de är järn. Precis som jord. Det finns jord som är stenhård. Ingenting kommer växa i den. Samma sak med människor. Vissa är bördiga. I våra stoppa ett frö, det kommer växa direkt. Samma sak med folk. Vissa människor är väldigt komplicerade människor. Jättesvåra att ha att göra med. Och vissa är enkla. Och därför när profeten alaihissalam frågade om vem som skyddas från elden, så nämnde han kullu sahl, lejin, hejin, sahl, qarib. Det var en person som är mjuk, enkel, tillmötesgående. Han är nära. Han är enkel att ha att göra med. Det är så en människa ska vara. Sahl, lejin, mjuken. Var inte komplicerad, var inte svår. För är du det mot andra människor, du kommer garanterat vara det mot din partner. Och då kommer det inte funka. Man måste kunna vara tillmötesgående, man måste kunna vara enkel, kunna se mellan fingrarna, kunna vara förlåtande, inte vara krävande, kanske inte alltid få exakt allt vad man vill, utan ibland kanske mötas någonstans för att båda parterna ska bli, är ni lyckliga, hänger ni med? Men vissa de är låsta, som en diktator, det ska vara my way eller the highway, det är jag som bestämmer, punkt slut. Ja, visst, du kanske bestämmer, men kolla på att kunna samleva med en människa, eller hur? Det handlar inte om att vara en diktator. Utan det du bestämmer ska också vara bra. Det ska vara rätt. Och det skadar inte att höra den andras åsikt. Profeten Ali sa att han lyssnade på sina fruar. Han tog råd för sina fruar. Det är ingenting fel med det. Häng med. Och just när det kommer till det här med att vara enkel. Så sa ju profeten Ali sa också. Att de kvinnor som är de mest välsignade kvinnorna. Är de som har aisar. Den enklaste. Ma'una, som kräver minst. När det kommer till mahar, när det kommer till brudgåva. Så där nämnde han ett exempel på att inte vara en person som gör det svårt. Och här har vi hör i många fall folk vill gifta sig med en kvinna. Eller en man kan det också vara. Och personen när det kommer till äktenskap är väldigt komplicerad. Det ska vara en fest innan man gifter sig. Det ska vara en fest för att man har friat. Det ska vara en fest för att man har gjort henne. Det ska vara en fest. Det ska vara en dyr bröllopsklänning. Det ska vara dyraste festen. Det ska vara mahar på flera hundratusen. Det ska vara guld för så mycket. Och sen ska jag självklart ha finaste huset och bilen och allting. Och vi ska åka till honeymoon en månad på dyraste platsen. Mashallah. Vem gifter hon sig med? Ja. Man har hört såna här människor. Det är dum. Och sen här killen här miskin har ett vanligt jobb. Han får 20 000 i månaden. Är ni vart? Var ska han hämta de här pengarna ifrån? Det här är ingen enkel kvinna. Och samma sak, det kan vara en man som också är komplicerad. Du ska vara så. Är ni omöjliga villkor. Som inte går att leva upp till. Såna här människor oftast. Nej, det kommer nog inte funka alla. Så en person ska vara enkel till mötesgående. Och subhanallah, det finns en hadith om detta. Profeten alaihissalam han sa, det första som fick Bani Israel att gå under, eller när Bani Israel gick under, så var det för att en fattig kvinna brukade kräva av sin man samma sak som de rika kvinnorna fick. Ja, vad hände? De fattiga kvinnorna krävde samma sak av sina män som de rika kvinnorna. Enligt de har, varför ska inte jag ha? För att jag inte har pengar. Men det funkade inte, så blev det kaos. Subhanallah. Så det gäller också att kvinnan är tillmötesgående och förstående när det kommer till mannens ekonomi. Och samma sak mannen när det kommer till kvinnan. Man lever med det man har. Alhamdulillah, man har al-iman, man har mat på bordet, man har tak över huvudet. Tack Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den största gåvor du har fått. Och därför ni vet säkert berättelsen om Ibrahim a.s. Då han lämnade Hajar och Ismail i Mekka. Ni har säkert hört den flera gånger. Och han kommer tillbaka då Ismail har blivit vuxen och han har gift sig. Och Ismail var ute på ett ärende, han var ute och jagade. Och Ibrahim träffar då Ismails fru, hans första fru. Och frågar henne vart är Ismail, hon vet inte vem han är. Och frågar hur har ni det? Och hon börjar klaga, säger vi har det svårt och livet är bedrägligt och vi har knappt någon mat. Hon börjar gnälla och klaga och så vidare. Så han säger, Okej, men hälsa Ismail när han kommer tillbaka att byta ut gaven till dörren. Och så går han. Och det var en indikation på att skilja dig från henne. En otacksam kvinna är inte någonting att ha. Och sen gifter han sig med en ny kvinna. Och Ibrahim kommer tillbaka, samma sak igen. Ismail var borta på ett ärende. Och han frågar henne, hur har ni det? Och hon säger, alhamdulillah. Och det var exakt samma levnadsförhållande. Det hade inte ändrat, samma hus, samma mat, samma allting. Hon säger, alhamdulillah, vi har det bra, vi har ni'ma och så vidare. Han sa, hälsa Ismail att behålla gaven till dörren. Mashallah, den här kvinnan var bra. Tacksam. Och så är det. Man ska inte vara att vara otacksam i en väldigt, väldigt negativ egenskap. Men det kan också vara något som är jättesvårt att märka innan man gift sig. Kanske något man märker när man väl gift sig. Men börjar man märka tendenser av att personen är otacksam, så är det ett väldigt dåligt tecken. Profeten a.s. sa, den som inte tackar människor tackar inte heller Allah azza wa jalla. En otacksam människa är inte värd att ha. Det finns också lite saker som de lärde har talat om när det kommer till att välja partner. En sak som vissa har talat om är att det är bättre att inte gifta sig inom släkten. Och det här är, nämner vissa av ulema. Men då säger Ibn Uthaymin, varför? Jo, för att de lärda syftar här på att om det blir problem i ditt äktenskap, så kan det innebära en splittring i släkten. Och då blir det qati'atu rahim, att man bryter släktbanden. Så att för att bevara släkten gifter man sig inte inom släkten. Som att gifta sig med sin kusin och så vidare. Men det är bara en rekommendation som vissa nämner för att undvika detta problem. En annan sak som vissa också kollar på är personens föräldrar. Personens föräldrar. Och även där säger Ibn Uthaymin, det beror på. Genom om personen har bra föräldrar som är salihin, khalas, alhamdulillah, gifte. Men om personens föräldrar är dåliga och det påverkar äktenskapet, så kan det vara en orsak till att välja bort den här personen. För det kan hända att en svärmor, kvinnans moder eller pappans moder eller mannens moder, är en person som orsakar mycket, mycket fitna. Har splittrat äktenskapet av personens syskon till exempel. Går in avundsjuk och ska lägga sig i och ska bestämma. Yani, förstör äktenskapet. Om man vet att personen är nära, man kan inte komma bort från den här personen, den här svärmor, hon kommer att komma. Då kanske det är bättre att hoppa över en sådan person. För det kommer att i slutändan att komma påverka äktenskapet. Hänger ni med? De lärde har också nämnt att en person ska inte gifta sig med sex sorters kvinnor. De nämnde först el-annana. El-annana är hon som är gnällig. Hon gnäller från morgon till kväll. På allt och allt. På allt och alla. Och samma sak, jag skulle säga en man som också är gnällig hela tiden. Det är inte kul att höra. Du kommer inte att må bra av en sådan person. El-mannana. Hon som hela tiden påminner om det goda hon har gjort. Att typ, jag gjorde så och så för dig. Du ska tacka mig, du ska vara tacksam till mig. Jag har gjort så och så. Hela tiden blir han påmind om vad han gjort för henne. Och samma sak, det här är en generellt dålig egenskap även för män att ha. El-männän och el-män, att påminna om ens goda gärningar, är en dålig egenskap som nollställer ens belöning. Ska man inte göra, utan man gör en god gärning för Allah subhanahu wa ta'ala. El-hannana är hon, den tredje. El-hannana är hon som hela tiden säger, jag förtjänar något bättre än dig. Du förtjänar inte någon som mig. Varför gifter jag mig med dig för? Och hur kul är det att höra någonting sånt? Det funkar ju inte heller. El-haddaqa, den fjärde, är hon som vill ha allt. Alltså hon är girig. Allt hon ser på marknaden vill hon ha. Köp, köp, köp. Grannarna har det här, vi vill också ha det här. De fick ny soffa, vi ska ha ny soffa. Och så vidare. Hela tiden. Hon vill ha hela tiden. Och tänker inte på mannens ekonomi. El-barraqa. Hon som bara tänker på sitt yttre utseende. Att hennes utseende, kläder och smink och allting kommer före barnet och familjen och allting. Och sen har vi den sista. Ash-shaddaqa. Ash-shaddaqa är hon som, hon är en pratkvarn. Hon blir aldrig tyst. babblar 24/7. Det kan också vara ganska jobbigt att leva med en sån person. En annan sak när det kommer till män. Det är en hadith som berättas från Fatima bin Qais, eller om Fatima bin Qais, då hon hade skilt sig. Och hon kommer till profeten alaihissalam och berättar att Muawiya ibn Abi Sufyan och Abu Jaham friat till henne. Båda dessa män ville gifta sig med henne. Och då så sa profeten alaihissalam, vad beträffar Abu Jaham, så tar han inte ner käppen från axeln innan han slår kvinnor. Och vad beträffar Abu Jaham, vad beträffar Muawiya, det var från Abu Jaham, så tar han inte ner käppen från axeln. Och vad beträffar Muawiya så är han yani sa'luk la malala. Han är lustanken, han har inga pengar. Gifte istället med Osama bin Zaid. Och hon ville inte först, men han sa gifte med Osama bin Zaid, och de gifte sig och alhamdulillah, det blev ett välsignat äktenskap. Och denna hadith är sahih. Men här finner man vad? Att profeten alaihissalam avrådde en kvinna från att gifta sig med män som har dessa egenskaper. Den första egenskapen är att mannen slår kvinnor. Han är en kvinnomisshandlare. Och det här är bland det sorgligaste man får höra. Kvinnor som hamnar i destruktiva förhållanden där de blir misshandlade i hemmet. Det här är så sorgligt att höra, att man har hamnat i ett sådant destruktivt förhållande, subhanallah. Och då profeten alaihissalam hörde om vissa män som slog kvinnor, så sa han, leisa ulaika bikhiyarikum. De är inte era bästa. Det är inte de bästa männen, de som slår kvinnor. Så det är också en viktig sak att faktiskt kvinnan kollar upp. Att hon försöker ta reda på, igen, hur är den här mannen med kvinnor? Ligger det i deras släkt att man ska slå? Pappan slår mamman och bröderna slår deras fruar och så vidare. Alltså det ligger i deras natur och kultur att man ska slå, visa sin manlighet och jag vet inte vad. Sådana äktenskap är inte, de är inte bra. Ni lämnar, de är destruktiva. Och sen har vi att han inte har några pengar heller. Han är helt luspank. Hur ska du kunna leva med en sådan person? Vi har också lite andra saker jag tänkte tala om. När man gifter sig är det också viktigt. Många stressar. De träffar någon person och så mashallah, hon var vacker. Hon har islamiska kläder, bismillah, vi gifter oss. Stressa inte. Eller ajala mina shaitan. Stressa ifrån shaitan. Ni låter ta sin tid. Du måste lära känna personen. Du måste förstå dig på vad det här är för slags människa som du gifter dig med. Och många idag stressar som vi sa. Du vet, förr i tiden, Medina var en liten stad. Och sahaba vi pratade om. Alla kände alla. Kommer från bra familjer och så vidare. Det var en annat klimat. Folk kanske gifte sig enklare. Kanske bara träffades, såg varandra och gifte sig. Men idag, det är svårt. Du gifter dig med någon från en annan stad. Du vet ingenting om henne, hennes familj, hennes bakgrund. Eller hans familj, honom och hans bakgrund. Och du bara säger, mashallah, personen är religiös, bismillah, vi gifter oss. Nej, jättefarligt. Ta det lugnt, stressa inte. Hur många människor har vi inte sett som har gift sig i sån här stressäktenskap? De träffades en, två gånger och sen bismillah, de gifte sig. Och det visade sig att om de bara hade vetat lite saker om personen hade de aldrig gift sig. Förstår ni? Och då går det tillbaka till att de stressade. Okej? Okay? En annan jätteviktig egenskap, och det här är bland det viktigaste som jag har märkt, det är att man gör mycket efterforskning. Som vi sa, personen ska ha bra din och hållor. Hur vet du det? Genom att kolla på personens omgivning, vem umgås han med eller hon, och vad säger de om honom eller henne? Fråga, efterforska mycket. Som här Fatima bint Qais kom och frågade profeten alaihissalam, de här männen vill gifta sig med mig, vad vet du om dem? Och då berättade han brister som gjorde att hon inte gifte sig med dem. Och det här är också er skyldighet. Att om ni frågas om en broder, spelar ingen roll om han är din bästa vän och han har brister, då måste du berätta dem för kvinnan. Och samma sak, kvinnan måste berätta om bristerna. Och då säger här ulema, är det de som är relevanta. Inte så, ja men han gillar att sova för mycket. Eller så är han, inte vet jag, någonting som inte ens räknas som en brist, förstår du? Han dricker för mycket kaffe eller någonting. Det är ingen brist som avgöra om personen, ja, om jag visste det skulle jag inte ha gift mig. Utan de saker som är avgörande. Personen har kanske någon så här dold sjukdom, personen har haft det jättejobbigt förflutet, personen har psykiska problem, personen har svårt att handskas med andra, personen har svårt med kvinnor, personen har haft drogproblem, haft psykoser, haft viswas. En är saker som kan vara relevanta, som kan vara avgörande. Och sen får kvinnan själv eller mannen själv bestämma om de vill gå vidare. Hänger ni med? Men man ska inte dölja saker och ting. Jätte, jätteviktigt. Och när en tillviktig sak, när man gifter sig, så ska man också fråga om råd. Viktigast att fråga Allah om vägledning. Och det är salat al-istikhara. Du har träffat en syster. Hon har bra religion, bra khuluq. Du tycker hon ser bra ut. Du har frågat om henne. Bismillah, ni vill gå vidare. Du ska göra salat al-istikhara. Den här bönen. Be två frivilliga raka. Och sen gör du den här duan av al-istikhara. Vissa tänker, men hon är guld. Jag behöver inte be istikhara. Nej, du ska be istikhara. Vad har du att förlora? Det tar 5 minuter. Och du ber Allah att om detta är bra, välsigna detta för mig och underlätta det för mig. Om detta är dåligt för mig och min din, ta det bort från mig och ge mig någonting bättre. Allah vet bättre än dig, eller hur? Allah vet bättre än oss. Så därför, gör alltid istikhara. Och speciellt när man ska gifta sig. Yani sahaba gjorde istikhara för det vi kallar för små saker. Vad ska vi då säga om att gifta sig? Otroligt viktigt att göra istikhara. Är ni med? Och en istishara. Vad är skillnaden? Istishara är att rådfråga. Att rådfråga folk. Broder, jag har träffat den här systern. Vi ska gifta oss, eller vi tänker att gifta oss. Vad har du för råd? Vad tycker du? Och man får råd. Men här är det också viktigt att man rådfrågar rätt folk. Vissa rådfrågar fel folk och får felaktiga råd. Vem ska man rådfråga? Man ska rådfråga den som är erfaren. Den som är mogen. Den som vet vad de pratar om. Den som har grund i islam. Vet vad som klassas som bra och dåligt. Inte att du går och frågar en okunnig person som själv har ett kaosartat äktenskap, som har noll erfarenhet och kanske kommer med dåliga råd. Nej. Det här har vi också sett, att folk har fått dåliga råd. Ja, ni bara gifte i bismillah. Eller personen är bra, så bara nej, men han är inte bra för dig, du förtjänar något bättre. Bara okej, så missar de den här personen kanske. Hänger ni med? Så rådfråga rätt folk. En fråga, om du skulle göra business. Du ska investera ditt sparkapital, 500 000 i ett företag. Och du ska rådfråga någon. Ska du rådfråga någon som aldrig gjort business? Ska du rådfråga någon som gjorde business men han gick i konkurs? Ja, han gjorde värsta kaosbusiness, han gick i konkurs. Ska du gå och fråga honom om råd? Ja, är hans råd ens värda någonting? Jag skulle säga att de är mer skadliga än nyttiga kanske, eller hur? Så jätteviktigt, rådfråga rätt folk. En annan viktig sak som jag också vill belysa är att man också inte bara kollar på det yttre, man kollar på det inre. Men vad är det för person? Det yttre säger inte allt om en person, kan säga lite om en person. Men det inre är det viktiga. Och vi har idag väldigt mycket trasiga människor. Folk som inte mår bra, folk som har mycket i bagaget, varit med om mycket saker. Och det här kommer påverka personens framtid, utan tvekan. Yani vad du gjort i livet är det som format det, eller hur? Så det spelar roll också. Vad har personen för bakgrund? Yani, så jätteviktigt att man också kollar på vad är det för person jag gifter mig med? Att man inte stressar, som jag sa. För att idag ger många skenet av att vara religiös. Så mashallah, jag följer sunna och hit och dit. Men han har mycket bagage. Eller hon har mycket bagage. Så var extra försiktiga. Kolla vem det är som ni ska ingå ett äktenskap med. Och en jätteviktig egenskap är att folk kan ge skenet av att religiösa. De kan ge skenet av att ha bra akhlaq. Men de har en brist i förstånd och mognad. En sak jag har märkt. De saknar sunt förnuft. Sunt förnuft. Ibland när man hör att religiösa personer gör saker, håller man skäms över vissa saker. Men hur kan han göra någonting sånt? Hur kommer han fram till detta? Han saknar sunt förnuft. Det är idiotiska saker. Jag vill inte ta exempel. Jag vill inte expandera folk. Men folk gör ibland idiotiska saker. Så att förnuft är också viktigt. Sunt förnuft, intelligens, förstånd. mognad. Vissa är jättebarnsliga. Som att de är 15-16 år. Det här är ingen flickvän eller pojkvän. Eller... Det här är ett äktenskap. Det kräver mognad, livserfarenhet. Självklart, det är ingenting man får bara sådär. Utan det kommer, men någon form av mognad måste finnas. För ibland folk, vissa är jättebarnsliga, jättelöjliga. Och vissa har, som vi sa, de har förväntningar av äktenskap som är orealistiska. Som de har sett på filmer, läst i böcker och tv-serier och reality shows, jag vet inte vad. Och jämför med helt fel sorters människor. Det funkar inte heller. Det måste vara folk som lever i verkligheten. En annan sak är också att vissa är extrema. Och det ska man inte vara i islam. Islam är en enkel religion. Islam är ingen svår och komplicerad religion. Vissa är extrema och vissa överdriver. Och tyvärr, hans brist på förståelse av islam, eller hennes, kan ibland tas ut över ens partner. Man implementerar sin felaktiga förståelse på sin fru. Och hon blir lidande. Och sen kommer man på efter några år att jag hade fel. Men alla år hon har lidit. Baserat på din idioti och din felaktiga förståelse att du inte ville acceptera sanningen. Varför? Så det är jätteviktigt att man också lär sig om äktenskap. Vad är äktenskap? Den här kursen, läser böcker om äktenskap, förstå sig på skyldigheter, rättigheter. Det här är, du har ett ansvar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det är ingen lek. Det är största allvar. Allah kommer fråga dig på domedagen. Och den bästa mannen är vem? Den som är bäst mot sin fru, eller hur? Det kräver ansvar det här. Så jätteviktigt att man kollar efter de här egenskaperna. Men återigen, som jag sa, man får kolla på din khuluq och det man attraheras av. Och också kolla på helheten. Vi sa att ingen person är perfekt. Man kommer aldrig hitta den perfekta som är 100%. Utan det finns alltid någon kompromiss. Kanske utseende, kanske någonting. Men man ska hitta i det stora hela en person som man kan leva med. Som lever upp till dessa egenskaper. Inshallah ta'ala. Och det här var lite kort. Och inshallah det kommer att komma tillbaka under serien. Mer exempel på just det här med fru och man. Vad man ska leta efter för egenskaper. Och så vidare. Och vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om ni har någon fråga så ahlan wa sahlan. Mannen. Ja. När det kommer till att vara steril, infertil, vad heter det? Att inte kunna få barn, det kan ju också vara på mannens sida, att han inte kan få barn. Då är det viktigt att han klargör detta för kvinnan. Jag kan inte få barn, eller hon klargör för mannen, jag kan inte få barn. Om de vet det, om de inte vet det en annan sak. Men de lärda talar också här när de talar om el-walud, hon som föder. Då så säger de att hon inte vägrar att föda. Alltså, ibland kan det vara, som du sa, en sjukdom eller det kan vara något som gör att hon inte kan få barn. Det finns inget klander i detta, hon har ingen synd på sig eller något sånt. Men vi säger så här, jag ska inte ha barn. Vi gifter oss, men jag ska inte ha barn. Kanske när jag har fått karriär, när jag är 35, då kanske vi kan ha barn. Det där är inte en önskvärd egenskap, hänger du med?
Det finns många som bara märker sig i samhället.